Hej och välkomna till veckans avsnitt av Fyrkantiga ögon.
Tack för det.
Hur är läget, Emil?
Jo, det är bra. Jag har truten full i snus och känner mig taggad faktiskt.
Låter bra, låter bra. Ska vi göra precis som vanligt att jag börjar med att fråga dig. Hur har det gått med spel eller film den senaste tiden? Eller ja, sen senast vi pratade.
Ja, men det har gått ganska bra. Jag har börjat bearbeta lite Mega Drive-spel.
Just det, och du rekommenderade ju två till mig. Wiz and Liz.
Japp.
Och, vad heter det?
Troubleshooter.
Troubleshooter, jag vill säga Looper Trooper eller något sånt där hela tiden. Men Troubleshooter.
Ja, det heter Battlemania i Japan. Det kanske är det är mest känt som, jag vet inte. Det finns en uppföljare också som bara kom i Japan. Den har inte spelat än dock, men första jag har kört.
Och jag kan säga, jag har ju testat båda jag också nu då, och Troubleshooter var väl det som jag fann mest underhållande. Det andra begrep jag mig inte på alls, egentligen.
Ja, men det är jävligt mysigt, Wiz & Liz. Jag tycker att det är ju gjort till Amiga från början.
Ja, just det.
Det är ju inte säkert att det är just därför det är mysigt, men det kanske är därför jag tycker det är mysigt.
Ja, jag tyckte att själva gameplayet kändes lite så här tomt.
Ja, alltså det är ju typ ett arkadspel mer eller mindre. Där du då väljer mellan en liten trollkar eller en häxa.
Ja.
Och så ska du rädda en jävla massa kaniner.
Ja, och bilda ord då. För när du nuddar en kanin så släpper den en bokstav. Så kan det vara ett ord på, vad kan det vara, 8, 6, 5 bokstäver, något sånt.
Ja.
Så och, har du tid på dig.
Ja, och när du har fått alla bokstäver så ska du rädda så många kaniner du kan. Och senare i spelet så måste du rädda alla. Och då får man lite bonusar, man kan få frukt eller grönsaker då, som man då ska göra formler av. Och det kan ju resultera att du får lite poäng eller att du får en diamant så du får en bonusbana eller något sånt.
Ja, att du kunde blanda också så att du öppnar en dörr till, va? Till andra banor, är det inte lite så också?
Ja, du öppnar dörrar så att du kan köpa hints eller tips.
Aha.
Och så öppnar du en dörr så du kan köpa saker.
Okay.
Om du vill köpa tid eller om du vill köpa extra liv eller vad det nu kan vara.
Så den här första dörren man öppnar, så man kommer till själva alltså level select screenen, det är bara de banorna som finns?
Det är bara de banorna.
Okej, okay, så jag uppfattar nästan så att man fick fler banor genom andra dörrar då till exempel.
Nej, jag tror de finns redan från början, så kan du välja vilka du vill börja med.
Aha, okej.
Så det är inte så mycket svårare än så. Det går ganska snabbt att klara också.
Jag tror att jag körde 5-6 banor, något sånt kanske.
Ja, då hade du inte många kvar de andra ord.
Nej, okej. För det tog tiden slut och jag blev av med ett liv och då kände jag, ah, jag testar något annat. Och då testade jag Troubleshooter istället.
Vad tyckte du om Troubleshooter då?
Jo då, jag tyckte att det var ganska roligt faktiskt. Inte så, ja det är väl ett schmupp.
Ja, det är det.
Kan vi väl nämna. Med två damer som flyger och skjuter.
Två tonårstjejer med såna här knäskydd och shorts.
Och till innan varje bana så får du väl välja vilket typ av vapen du vill använda dig av.
Ja, det är någon form av smartbomb eller vad man ska säga.
Som inte jag lyckades hitta någon knapp för. Jag vet inte om jag hade ställt in lite galet kanske.
Jag tror det är A-knappen som är.
För A sköt jag på.
Okej.
Och sen pausar jag och vände gubben på samma knapp. Och sen var det en knapp som inte fungerar. Så jag vet inte riktigt vad som hände.
Ja, okej.
Men jag får väl ta en liten titt på det kanske.
Det kanske är din emulator som spökar.
Det är mycket möjligt att det kan vara.
Jag spelade ju på mitt Sega. Och då funkade ju allting som det skulle. Då sköt jag med B-knappen. Och då är det ju så att ena tittar framåt och den andra tittar bakåt.
Ja.
Och på C-knappen får man den andra karaktären att vända på sig.
För varje gång den vänder på sig så pausa spelet också, på mitt.
Aha.
Så blev det.
Ja, det var jävligt märkligt.
Ja. Och så fick man liksom starta spelet igen och då hade den liksom vänt på sig under, ja.
Nej, så att man kan välja om man vill skjuta bakåt eller framåt. Sen kommer det små grejer som du skjuter så du får lite power-up och sådär. Ja. Det är väldigt, väldigt klassiskt shoot-em-up. Ett av de lättaste som finns, tror jag.
Ja, just det. Väldigt frikostigt med liv. Också jag tycker att jag fick några träffar och tänkte, fan, två kvar bara. Men helt plötsligt rasslade det till med lite hjärtan och så hade jag över 5.
Ja, det är det som är så skönt med det spelet. De är ganska generösa med liv där. Speciellt på första banan så får du ju jättemycket.
Mm.
Så det är en fördel att försöka klara det här spelet på en kredit.
Ja. Och sen var det likadant andra banan med sågbladen där. När man flyger neråt i början så tyckte jag också att ploppa upp lite hjärtan där. Så liksom...
Ja, just när man skjuter på väggen där när man åker neråt.
Ja, precis. Så gillar du shoot-en-ups, schmups, så tycker jag att du kan testa Troubleshooter.
Jävligt roligt. Och dessutom om du är nybörjare så är det ju perfekt. Just för att man kan klara på första försöket på hard, om det är så.
Mm, okej. Okay. Bra.
Och så att, ja, och sen är jävligt rolig English ja. I mellansekvensen också. Det är en bonus.
Ja.
Inte lika bra som i det här All Your Base Are Belong To Us, men ungefär så.
Mm.
Så är det. Film, har du sett någon rolig film nu det senaste?
Jag tittade faktiskt en tidigare i veckan här, så kunde jag ändå inte låta bli att titta på Beck-filmen som har fått namnet Gunvald.
Oj, 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 man kan undra vad som händer i den filmen.
Ja, det är ju då, och det här är ju absolut ingen spoiler, det är den sista med Mikael Persbrandt.
Mm.
Och det får man ju också förklaringen till varför Gunvald slutar som polis.
Mm.
Tyckte faktiskt att den började ganska bra. Den kändes som en, det här känns helt okej. Okay.
Mm.
Det är en bra deckare, bra snutfilm från Sverige liksom.
Ja.
Tyvärr så tycker jag inte riktigt att den höll riktigt hela vägen. Känslan när jag hade tittat klart var ungefär så här. Jaha. Ja, du förstår att det här, nu är det sista med den här Gunvald. Karaktär som faktiskt svenska folket har älskat sedan slutet på 90-talet. Då ska det inte vara en känsla som är, jaha, okej. Okay. Och nu kommer den nytt om några veckor igen. Utan man hade gärna sett att det var lite mer, kanske lite otäckare och lite mer känslosamt filmen igenom.
Så det har inte kommit någon shitstorm nu att det är en skymf mot svensk kultur att de har tagit död av en sån ikonisk karaktär?
Nej, jag har faktiskt inte hört alls något. Jag försökte scanna av nätet och efteråt, men det var väldigt snålt med kommentarer kring den här filmen överlag, tyckte jag.
Så klippa i Kalanka blir det shitstorm. Men när man avslutar Becks bästa karaktär, då är det helt lugnt.
Ja, nu blir det för sig kul att se den här Game of Thrones-normannen som en ny karaktär då.
Mm.
Och jag vet att vi pratade ju lite om det här när jag hade sett den första Beck då, som kom förra året. Det är väl ett år sedan ganska exakt, tror jag.
Mm.
Att jag kände redan då att de fick in väldigt många nya karaktärer. Bland annat då en ny kvinnlig karaktär och som är polis och en kvinnlig karaktär som jobbar som socionom på polishuset.
Ja.
Och de fick väldigt mycket, det här hatar jag att behöva göra, screen time.
Mm.
Men det kändes redan där att här är det nog någonting på gång.
Mm.
Jag tänkte, min första tanke var ju att Peter Haber säkert slutar. Men att de tar efternamnet på en annan karaktär och fortsätter göra liksom deckare.
Mm.
Men nu är det väl det då att Gunvald skulle sluta. Och det kände jag, det visste de nog redan om då. Fast de släppte nyheten.
Ja, med tanke på att Mikael Persbrandt har ju fått lite av en Hollywood-karaktär. Eller karriär också.
Ja, ja.
Och vill väl liksom fortsätta mer med större filmer. Eller om man vill göra mer teater. Mm. Eller vad fan
det är ju nu det ska satsas om man vill ha en utlandskarriär.
Mm.
Både om man ser teater och både filmer från andra länder i Europa och, men framförallt då Hollywood.
Och då kanske det är lite segt att göra en Beck-film i veckan.
Ja, precis. Han fick ju där rollen i Hobbit-filmerna.
Mm.
För att använda uttrycket igen, han hade ju inte mycket screen time. Men ändå, det var väl någonting som man inte kan tacka nej till ändå.
Nej, det är väl första steget kanske.
Ja. Så får vi se ifall han dyker upp i något mer intressant här.
Mm. Mm.
För nu känns det ändå som att det finns lite svenska skådisar ute i Europa nu.
Mm.
Då har vi Alexander Skarsgård som kommer med Tarzan här i år.
Åh, jävla.
Och vem vill inte se Alexander Skarsgård slåss i en typ MMA-fight mot en gorilla? Det ser ju jävligt fett ut alltså, det måste jag ju säga.
Alexander Gustafsson då får vara gorillan.
Ja, exakt. Och sen inte minst Alicia Vikander.
Mm. Från skitserien Andra Avenyn till Hollywood.
Precis, på typ 8 år.
Det är fan starkt jobbat.
Ja, och nu får man säga, är ju faktiskt Oscars nominerad för The Danish Girl.
Hur många filmer har hon gjort?
Dubbelnominerad för Golden Globe, Danish Girl och Ex Machina. Alltså det är jävligt stort alltså. Men hon är ju duktig som fan. Så det...
På så kort tid också.
Ja, det är ett stjärnskott får man väl onekligen säga. Det hon var också med i The Man From Uncle som jag faktiskt tyckte var helt okej.
Mm.
Var också bra i den. Så mm. det är roligt att hon verkar få göra film.
Mm.
Hur många filmer kan hon ha gjort? Oj, jag vet inte. Säg att hon har hållit på i Hollywood i så här 5 år nu då. Hon gör ett par filmer om året.
Mm.
Hon är uppe 10 plus Hollywoodrullar eller utlandsrullar redan.
Fan, vad man måste slita för att göra en sån grej.
Mm. Det antar jag också att man behöver göra.
Jag undrar hur man mäktar med, alltså det är ganska mycket.
Mm. Om jag gör så här, nu ser bara du.
Ja.
Den här internationella symbolen för pengar, du vet när man gnider tummen mot de andra fingrarna.
Det brukar jag visa för mina elever hela tiden om de ställer en fråga. Varför funkar det så här i Sverige? Eller varför gör många så här? Då brukar jag göra det tecknet. Det ja. Säger ju det mesta.
Ja, alla förstår.
Så det är ett bra tips om man åker utomlands på semester eller någonting.
Mm. Det kan ju lätt uppfattas som rätt drygt också, tror jag. Så gå inte bara runt och gör det mot folk så här.
Helt oprovocerat. Ja. Man går fram till en helt okänd person och så...
Mm.
Om ni kan höra det här nu.
Mm.
Så är det riktigt hårt.
Mm. Man går in i en affär och så tittar man jättelänge och så, men så köper man ändå inte något och så innan man går ut så gör man så.
Jag kan köpa, men jag vill inte.
Jävlar, det var otrevligt.
Ja, men fan vad, då har du sett en riktigt god film då. Med Beck alltså.
Jag undrar vad du menar först. Ja, jo då. Den var helt okej.
Okay. Det brukar vara hög kvalitet.
Mm, man kallar det lite då vad man vill, men pajigt, lökigt. Alltså, det blir lite barnsligt, tyvärr.
Ja.
Alltså det är en scen som ska vara allvarlig mm. som jag börjar garva åt. Jag menar, det kan ju inte vara meningen. Det blir fel helt enkelt.
Ja, jag har faktiskt sett ni kanske kommer ihåg eller kanske nyss har lyssnat, vad vet jag. Men vi pratade ju om Quentin Tarantino med Evelina för ett tag sedan.
Ja.
Och då nämnde jag, vill jag minnas, att jag inte hade sett Jackie Brown.
Nej, just det.
Den har jag sett nu.
Ja, och vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var helt okej. Okay. Den höll väl inte riktigt lika hög standard kanske som de brukar göra hans filmer. Mm. Men den var, ja men okej, okay, kanske lite för lång.
Mm.
Och det var ju inte det här klassiska Tarantino-våldet i den. Det var väldigt cleant.
Ja, det är det ju.
Det lilla våldet som är ganska censurerat, om man ska säga. Man mm. ser ju liksom ingen som blir skjuten eller någonting.
Nej. Jag tycker ju att det är den, och nu vet jag att du kanske inte riktigt håller med, men den och Death Proof tycker jag ju är svagare än de andra, ganska tydligt faktiskt.
Mm.
Även om Jackie Brown är jävligt häftig på sitt sätt också.
Ja, alltså...
Så svagare, men ändå väldigt bra, så kan man väl säga.
Man kan väl, jag får nästan känslan av att han testar kanske lite annat grepp där.
Ja, just det.
Efter att ha gjort den här gangsterfilmen Pulp Fiction.
Mm.
Som ändå är jävligt rörig när man ser den första gången.
Ja, ja.
Det för det är ju ingen tydlig tidslinje, utan den hoppar ju fram och tillbaka hela tiden. Den här var ju ganska rak.
Det är den.
Och den kändes liksom som en vanlig film, om du förstår vad jag menar. Mm.
Jag förstår vad du menar.
Lite Ocean's Eleven-aktig.
Ja, just det.
Kan mm. man väl säga.
Ja, bra.
Det är alltså hon smugglar vapen. Nej, eller jo, vapen smugglar de.
Mm.
Och åker fast.
Yep.
Och så ska hon sno lite pengar. Det är väl typ det då. Och sen hur det går till.
Bra det förklaring. Går bra, eller bra det förklaring. Går yep. Det är faktiskt så att om vi ska börja röra oss mot dagens ämne.
Mm.
Så är det någonting som till och med finns också i spelbranschen. Men vi har valt att fokusera på film just den här gången.
Ja.
Tror att vi kan ha varit inne på det lite i något avsnitt när det gäller spel. Och det är ett ofta...
Senast förra veckan faktiskt.
Ja, du ser. Det är faktiskt ett ofta väldigt, väldigt utskällt begrepp. I alla fall när det kommer till film.
Mm.
Och det är ju det här med remakes.
Ja.
När man gör om en redan existerande film.
Mm.
Svårare än så behöver det inte vara.
Och det finns väl ändå en poäng med det också. Att om det är en riktigt gammal film som, mm. som har glömts bort mer eller mindre.
Ja. Där är det ju inne på någonting som är intressant. För jag har alltid försökt att se det lite så att jag ser att det finns två olika typer av remakes.
Mm.
Kanske en då, och som ofta blir bättre, är när man tar en existerande film, gammal eller nu, relativt ny, det spelar väl ingen roll, men tar grunderna, men ändå bygger ut sin grej av det.
Mm. Man får, man tar sig lite friheter med källmaterialet. Mm.
Ja, precis. Exempel, Sju vågade livet, som den heter, så fint heter på svenska. Magnificent Seven.
Mm.
Alltså en remake av De sju samurajerna.
Mm.
Förlagt till en västernmiljö.
Ja, det är den jäkla filmen. När du visade mig listan på filmer där du ville prata om idag, mm. så tänkte jag, vad fan är det för film? Mm. Ja, men nu vet jag.
Det är ju ett exempel som jag tycker funkar väldigt bra.
Mm.
Man, det är inga problem att förstå vilken film de gör om. Men det finns även mycket eget i den. Och man gör sina scener på sitt sätt och sätter in det i ett annat kontext. Som då är Vilda Västern istället för Japan.
Mm.
Och där sköts det väldigt bra. Och sen finns det väl då sämre, som en film jag såg från förra året. Poltergeist.
Ja, just det.
Där det inte blir riktigt lika lyckat. Trots att de ändå på en, det finns en hel del egna scener så alltså.
Mm, mm.
Och sen har vi den här kategorin då, där det är, man säger ruta för ruta, exakt samma film.
Mm.
Och ett exempel där är väl Omen, när de gjorde om den. Det är väldigt ikoniska scener från den första till exempel, där vinklar i trappor och liksom när det här barnet springer, som är alltså exakt samma. Där man liksom bara gör om den, här är en ny, pang.
Och då kan man ju nästan undra vad poängen är.
Precis. Så finns det en tydlig poäng, så kan en remake bli väldigt, väldigt bra.
Ja, och om den är exakt samma så, ja, den kanske är lika bra. Det är ju som en bra cover.
Mm.
Men det är ju inte säkert att det blir bättre om det är ändå exakt samma. Om det inte är då en film som de här gamla svartvita filmerna med idag, med dagens mått med ett ganska fula såna här stop motion scener.
Ja, just
det. Då kan jag ju förstå poängen med att man gör en remake.
Ja.
Om det är en klassisk film och man vill att fler ska kunna ta del av den, men att det kanske inte håller med att se. Man får ju ändå vara ganska filmintresserad om man ska ta sig en sån här gamla svartvita filmer.
Verkligen.
Och det är ju inget dåligt med svartvita filmer,
ja,
för den
nej,
delen.
Det tycker inte jag heller. Det tycker jag fler borde, kan man säga, det som folk brukar säga, att man ska lära sig att dricka whisky. Man får nästan lära sig att se på svartvitt film också. Jag vet att du och det, jag kollade ju på en film från Universal,
mm.
Frankenstein.
Mm.
Och där du ganska snabbt konstaterade att fan vad snyggt de arbetar med musiken.
Mm.
Det är inte så lätt att skapa den här stämningen i svartvitt.
Nej.
Utan med uppmålade kulisser, alltså, det är så att det ser idag inte bra ut. Även om det är jävligt snyggt, så kan man säga att det ser gammalt ut.
Mm.
Så det är svårt att skapa så här fantastiska stora vyer som liksom, fan, det här är häftigt, här är det mörkt och det känns kusligt. Men man använder musiken på ett helt annat sätt då, tycker jag.
Sen kan man ju också se charmen i att det är kulisser, man får lite teaterkänsla.
Mm. Ja, verkligen.
Men det beror ju också på vilken typ av tittare du är,
mm.
helt enkelt.
Ja, det är det jag tänker, alltså, att man ska lära sig att kolla på svartvitt film och inte göra en jämförelse med filmer från idag.
Nej, och ändå kunna uppskatta de möjligheter man hade till specialeffekter på den tiden.
Mm, exakt.
Och det väl, måste ju inte vara specialeffekt till allting, men jag tänker på smink och såna här saker.
Mm.
Men det är väl också så med Universal-skräckfilmer att de har väl gjorts om en hel del gånger.
Ja, ja, exakt. Det kom du in på, för det här har vi också sagt att jag ville prata om idag. För er som inte vet, Universal är ju väldigt stora idag. Vet du, den här planeten och så kommer texten.
Mm.
Sådär. Det här är ju på mer eller mindre 20-30-talet.
Mm.
Stumfilmerna är ju förbi. Men de började ju alltså att göra skräckfilmer på kända karaktärer. Alltså man känner till Dracula, Frankenstein. Även de två kändaste, tror jag.
Från gammal skräckromantik.
Precis. Men även Mumien, The Mummy.
Mm.
Som man gjorde på den här tiden och liksom gjorde egna varianter av de här karaktärerna. Så nödvändigtvis inte från böckerna, när man tog karaktären och gjorde något eget av den.
Mm.
Och de pumpade ut hur många som helst under några år.
Och det kom väl många uppföljare på de här också.
Mm.
Som inte har kanske ett skit att göra med böckerna. Nej,
det är han Bela Lugosi. Jag vet inte om du känner igen namnet. Det är han som spelade Dracula.
Mm.
Väldigt ikonisk roll så där. Och ganska många år senare så är det ju företaget Hammer Films som väljer att det börjar bli dags att dra igång de här monsterfilmerna igen.
Mm.
Så då gör de alltså Dracula, Frankenstein och Mumien bland annat. Och gör nya versioner av de här filmerna. Och här är det också en annan intressant huruvida det här faktiskt är remakes eller inte.
Ja, eftersom det ändå är karaktärer från en bok så kan man ju plocka och göra filmer. Alltså man kan göra Dracula-filmer liksom ändå kan man ju säga.
Det som jag tycker är att de räknas ju ofta som remakes. De är med på väldigt många sådana här listor. Best horror movie remakes.
Mm.
Att jag tycker att man ser väldigt mycket likheter i de första filmerna i varje serie.
Mm.
Så att deras version av första Dracula-film tycker jag har likheter med Universals första.
Och då behöver det inte nödvändigtvis vara likheter som kommer från boken utan likheter med Universals egna grejer.
Ja, men ofta ser jag att det kommer en författare slash någon form av journalist kan man väl kalla det då, som ska utreda försvinnandet av lite folk i Transylvanien. Eller vart de nu har förlagt det.
Det är väl Tyskland tror jag i Hammers
version. Ja, precis. Så det är lite olika. Så själva grunden där är ju samma. Och hur han upptäcker då att den här greven är vampyr. Så där har vi samma grundstory. Men sen gjorde ju Hammer alltså hur många Dracula-filmer som helst.
Mm.
Och fann till sitt alltså sin helt egna väg rent storymässigt.
De börjar på 50-talet va med Hammer?
Ja.
Och när kom de från Universal? Var det 20-talet?
Eller? Ja, 2030 där.
Så efter 30 år då, så gör man en remake. Och det är väl ungefär samma nu då att man kanske gör remake på filmer från 80-talet?
Ja, exakt. Men samtidigt så kan man ju också se... Så det var det jag ville ha sagt. Så det här med remakes är egentligen då inget nytt begrepp.
Nej.
För det känns som att man säger att det är bara remakes och uppföljare idag.
Det har, säkert, det har nog jag sagt i den här podden hur många gånger som helst.
Och det är inte fel. Men det kanske just nu är inne i en sån period igen. Och den har förekommit tidigare också.
Ja.
Det ser man ju tydligt, särskilt då i de här skräck. Jag tror att Golden Age är väl det man kallar dem från 20-talet. Och sen är det väl Silver Age, liksom när de blev bra igen. Mm. Där på 50-talet.
Reboots då, räknas det som någon form av remakes?
Ja, går ju också att ha en diskussion om. När, om vi fortsätter på skräckspåret.
Ja.
Då har vi... Halloween, den första.
Mm.
Som sen den här Rob Zombie gör om en rebootar serien med en ny Halloween. Och det finns ju också väldigt mycket likheter, tycker jag.
Sen, jag vet inte, jag tror inte det var Rob Zombie, men de gjorde ju en reboot på fredag den 13 också.
Ja.
Den kom väl för några år sedan.
Mm. Jag tycker i och för sig att både Halloween och den här fredag den 13 och Nightmare på Elm Street... Jag tycker inte de är något vidare alls faktiskt.
Jag tyckte den fredag den 13 var faktiskt en helt okej film.
Mm.
Den följer ju inte första filmen utan den är väl kanske mer åt andra filmen i så fall.
Ja.
Sen kan man väl tillägga att de fredag den 13 är väl egentligen inte så jättebra per se. De är ju mest roliga att se på. Jag gillar ju dem. Ja. Men det är ju inte så att jag sitter och skrämmer upp mig med dem.
Utan jag gillar
att det är kul att de har så... Att de är så kreativa med hur de mördar folk.
Ja, jag gillar ju den första fredag den 13 mycket. Mm. Den tycker jag är bra. Bra sån här slasher-skräck.
Ja.
Med övernaturliga, eller inte övernaturliga, vad heter det? Oövervinnliga mördare, vet du, som går framåt som maskiner och tål mycket stryk.
Ja.
Det är Mike Myers då, är ju väl den kanske allra kändaste. Var ju den första där med Halloween.
Mm. Och ändå så var Black Christmas före Halloween.
Ja.
Men den är ju jävligt okänd.
Mm.
För att Halloween är ju
en skräckis till, det finns en remake på för övrigt.
Halloween är väl ändå liksom ganska inspirerad av den.
Ja, det tror jag att man kan säga.
Jag för mig han som har gjort Halloween och sagt att han hade sett den filmen och ville göra en liknande. Mm. Fast han ville inte ha jul utan han tog Halloween istället.
Ja, okej. Okay. Ja, det låter inte orimligt.
Nej.
Nej.
Men om vi kommer tillbaks till vårat spår här nu som inte spårar ur.
Ja.
För vi pratade om Universal och Hammer.
Mm.
Och då hade de gjort både Dracula som vi har pratat om tidigare. Fast mm. då var det Hammer-filmerna vi pratade om.
Ja.
Och så Frankenstein.
Ja.
Och så var det något mer.
Mumien.
Just det.
Som sen Universal har gjort action-version av.
Om du, ja, just det.
Där får man tänka, det är ju samma mumie då. Mm. Den är Imhotep.
Ja.
Så du ser, det återkommer. De tar upp de här karaktärerna i olika versioner igen nu.
Och ibland så tror jag inte att man alltid vet att det är remakes, utan att man tror att det är någon originalfilm.
Mm.
Och det är väl kanske där då som det kan vara bra med remakes, att de som inte ens känner till filmerna.
Mm.
Om vi tänker då, nu är det ju ändå 2000-talister.
Ja.
Som ändå är i den ålder som jag var när jag började kolla på skräckfilmer.
Mm.
Så då är det klart att då har man ju inte så där jättekoll på filmer som är närmare 100 år gamla.
Nej, verkligen inte.
Då får man ju chansen att kanske se en remake.
Ja. Och vem vet, man kanske kan upptäcka originalet den vägen också.
Ja.
Sen är det ju frågan då hur man idag ser på en så gammal film. Man ändå säger att de är ju ändå 30-40 år. Typ de där som vi växte upp med.
Mm.
I stort sett nästan 40. I alla fall.
Ja, första fredagen 13, det är ju typ 36.
Ja, det år. Är helt sjukt egentligen.
Ja, och det var väl jättenytt och fräscht då när första Halloween kom ju där på 70-talet. Och sen blev det väl liksom en sån grej att slasher-genren blev ganska populär.
Ja.
Så att det kom ju en jävla massa sådana sen på 80-talet. Mm. Men det fanns väl också något liknande redan på 20-talet.
Ja, det som jag tycker är skillnaden då, tidigare då var det mer de här så, som vi har varit inne lite på, monster.
Mm.
Alltså det finns ju den här monsterfilm från både Hammer och Universal, alltså kända monster i olika, nu upprepar jag mig lite här, känner jag, men just det att det gick från monster kanske till att komma ganska mycket dålig skräckfilm och sen fick det en ny fart med de här slasher-filmerna, Halloween.
Mm.
Och sen blev det lite zombies. Och så kom Scream-filmerna och så var det lite slasher igen.
Ja, den återupplivade lite den genren.
Ja, och så kommer det zombier igen.
Ja, Romeros filmer har ju också fått remakes.
Ja.
Night of the Living Dead och Dawn of the Dead och de här.
Också ganska bra remakes tycker jag.
Mm. Jag har ju faktiskt inte sett remakesen.
Nej.
Men jag vet att vi kollade ju på Night of the Living Dead för, vad kan det vara, ett år sedan ungefär?
Ja, det stämmer nog.
60-tal va?
Mm, 68 tror jag.
Mm, den var fan bra.
Ja, jag tycker om den som fan.
Men det är ju också ganska tacksamt då kanske att göra remakes på den för att på 1968 så var det väl antagligen jävligt liksom rå film.
Mm.
Men idag är vi ju vana med att det är ganska grafiskt med mycket blod och sådana specialeffekter så det verkligen ser ut som att man skär halsen av folk och eller vad det nu kan vara. Och då funkar det väl bra att göra en remake som är lite äckligare för att kanske inte chocka idag men ändå göra så att det knyter sig i magen. Och det gör väl kanske inte med 60-talets liksom skräck.
Nej, det gör det ju inte.
Det var hemskt då men idag så är det ju ingenting.
Ja, nej.
Så det kan ju också vara ett skäl, inte bara för våldets skull men just för den otäcka känslan.
Det tror jag att du har en poäng.
För idag man, visst med musiken och kulisser, det blir lite läskigt. Men det är ju mer snyggt och häftigt än vad det är, faktiskt är läskigt.
Mm. Där har vi väl ett väldigt bra exempel på Nightmare on Elm Street.
Mm.
Den nya nu då. Som är så oerhört snyggt gjord. Att det nästan förstör upplevelsen.
Mm.
Detta, de här drömsekvenserna. Är väldigt, väldigt snygga. och liksom filmat jättevackert och hela det här. Men det har inte den där desperata, lite skitiga känslan som originalet har.
Nej, för 80-talet var ändå så pass långt gånget att det ändå kunde vara rätt bra. Eller redan på 70-talet.
Mm.
Och ja, det är väl, sen var det väl också där i mitten på 2000-talet. Nu kanske jag inte pratar så mycket om remakes, men just det här att det var väldigt mycket datoranimerat, mycket CG-effekter och 3D-blod och sånt där som också blir bara dåligt.
Mm. Det finns ju liksom en charm i att de i de här Romero-filmerna köpte slaktavfall runt olika slakterier för att kunna ha använda grisblod som effekter och liksom slet sönder de här inälvorna och använde det på folk och alltså det, ja, det blir en annan känsla då.
Det är samma som när vi pratar om Star Wars, att det är ju roligare med dockor än med 3D-animationer.
Ja, sen har man sett att idag så kan de ju få det, vet att många har klagat på då att det ser lite roligt ut när man har både 3D-effekter och dockor. Men jag tycker att nu har de väl kommit så långt att de har blivit väldigt duktiga på att göra docklika CGI-effekter.
Mm.
Så liksom det sticker inte ut så.
Nej.
Och nu har vi pratat mycket om det senaste, men Star Wars, den senaste, många som har klagat på vissa karaktärer, det syns verkligen att den är 3D-animerad. Jag tycker inte att det har stört så mycket faktiskt.
Jag tyckte inte det störde alls faktiskt.
Nej. Men det är ju den här peppar ta i trä, om ni har sett det nu då, höll jag på att säga. När Han Solo jagas av de här monsterna på sitt skepp där.
Mm.
Där tycker många att här syns det verkligen att det är 3D. Ja, det gör det. Men det stör det inte.
Jag tänkte inte alls på det faktiskt.
Nej.
Men för att komma tillbaks, det finns, vi har ju en hel jäkla lista med lite bra coola grejer. Vi har pratat om Hammer-filmerna. Vi har pratat om Western-samurajerna.
Ja.
Och sen var det en film som jag vet, vi pratade lite förut om det, att jag kände knappt till det. Jag har vetat det liksom, men lyckas glömma bort det.
Ja.
Att Flugan är en remake också.
Jajamensan.
För det kom på 80-talet, kom ni ihåg med remakes också. Mm.
Flugan från 1986 med Jeff Goldblum och Gina Davis i huvudrollerna är då alltså en remake på Flugan från 1958 tror jag. 50-talsrulle.
Mm.
Så det är det här igen. De här 30 åren det verkar ta innan det kommer en ny.
Ja. Men är den gjord liksom helt efter 58-versionen? Eller är det...
Nej. Utan här inspireras man av och gör en, sin egen grej helt enkelt. En ganska tydlig skillnad som jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg vilken film det var, men det var någon film när jag kan ha varit 10-12 år och var hemma hos mormor och morfar med mamma och pappa. Och det var någon film som skulle gå upp på bio som mina föräldrar sa, nej, den får du inte se.
Mm.
Och det var ju lite så här halvskräck då, vet du? Man blir intresserad av det där. Säg att jag kanske var 12 då i alla fall.
Mm.
Fick inte se detta på bio. Då berättade mormor för mig då att hon hade sett en film med sin pappa någon gång, så är det någon liten, som var då Flugan. Och hur hon berättade då att det är en vetenskapsman som bygger en maskin där han kan teleportera saker mellan de här två maskinerna då. Så han kan stå på ett ställe och komma upp på det andra. Mm. Och så skicka grejer väldigt snabbt. Och de bryts ner i molekyler.
Mm.
Efter många om och men så testar han då detta på sig själv, att fungerar på levande människor att skicka.
Ja, han testar väl med levande vävnad eller död vävnad. Han testar väl med en köttbit först.
Ja. Och det funkar ju inte först då, men efter ett tag så fungerar det på ett djur och då testar han på sig själv. Problemet är bara att det följer med en liten fluga in i maskinen, så när hans DNA bryts ner och sen bryts upp igen, så får han med sig lite DNA från flugan då.
Och ja, det blir väl en hel fusion mellan de två.
Ja. Här är ju skillnaden då.
Mm.
Originalet så får ju människokroppen ett flughuvud.
Okay.
Och vill börja mörda saker.
Mm.
Medan hans människohuvud då sitter på flugan. Det är liksom grejen så. Och så finns det ju en väldigt, väldigt, vet inte om vi ska säga något, slutscenen är ju väldigt, väldigt ikonisk. Men se på filmen istället, för det är en väldigt häftigt slut på den filmen.
Den från 58.
Ja. Mm. Och det man gör nu då, Invik säger det, den med Jeff Goldblum från 80-talet, att det här med maskinen är samma och han testar på olika sätt.
Mm.
Samma. Men när han testar på sig själv så är han liksom fortfarande en människa med flug-DNA. Så han har inte ett flughuvud, utan det liksom är mer inuti hans kropp.
Man kan väl nästan säga att han och flugan blir ett.
Ja, han och flugan blir ett. Så där är det ju en liten ny twist på det hela.
Ja, det blir en hel fusion helt enkelt. Mm.
Så han blir ju väldigt, väldigt stark. Han börjar få väldigt, väldigt kraftiga hårstrån lite överallt på kroppen. Han kan klättra lite. Men framförallt då den här övermänskliga styrkan som han får också. För det är som att en fluga, antar jag, är väl väldigt stark för sin storlek säkert. Så det blir samma sak för han liksom.
Mm.
Men sen då så börjar han ju få lite problem, för det, han blir ju mer och mer fluga också. Mm. Så till slut då så kan han inte äta fast föda, utan gör som flugor gör, utan spyr på maten så att han liksom fräts under och suger i sig det.
Och käkar bara socker i princip också.
Ja.
Och så sen, när han tar av sig naglarna och det bara sprutar massa gegga, det är så jävla vidrigt.
Ja. Och här är det ju också då Gina Davis karaktär, som är den här kvinnan han träffar då, som är liksom karaktären som liksom ser förvandlingen, hur han blir, kan jag säga, mer och mer galen, och hon inser att det här måste vi göra någonting åt. För han blir ju knäpp till slut då, av det som händer med honom. Och det som är den stora, stora behållningen i den här filmen, det är ju de så jävla snygga effekterna.
Det är jävligt snyggt.
Ja, det är som du sa, plockar du naglar och man säger aj, 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 aj. Men inte datagjort, utan kostym kan man väl kalla det.
Ja, det funkar ju också jävligt bra tycker jag.
Mm. Och sen då när den förvandlingen är total, alltså så som han ser ut då, det är så jävla snyggt.
Mm. Och väldigt grisigt.
Väldigt, väldigt grisigt.
Så där har vi också en väldigt ikonisk slutscen.
Ja.
Och den här fick ju en jävligt kass uppföljare också med Eric Stoltz.
Den har jag faktiskt inte sett.
Som flugans son.
Jaha, du. Ja, ja.
Den vet jag att jag såg vid något tillfälle när jag var liten. Då gör de väl, de undersöker väl honom. Han växer väl upp mer eller mindre hos forskare. Sen så åldras han jättesnabbt.
Okej.
Okay. Så han är ju vuxen på några dagar i princip.
Mm. Det luktar Oscar.
Nej, den är alltså riktigt jävla rutten.
Mm.
Kan vara värd att se om man vill se filmer som är kass, men den är inte bra.
Nej, okej. Okay. Inte ens på ett roligt sätt.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Kanske på ett roligt sätt.
Mm.
Men det är väl så, när det går bra för en film så försöker man göra en uppföljare och så skiter det sig.
Ja, just det.
Oftast är det ju så med uppföljare, dessvärre.
Ja, väldigt vanligt. Men här, flugan är alltså en väldigt, väldigt, väldigt bra remake.
Mm.
Skitbra film.
Sen pratade vi också på lite innan vi började inspelningen om The Departed.
Just det.
Med Matt
Damon, ja.
Ja. Och är det
Leonardo DiCaprio.
Jep.
Och din favorit, Jokern.
Ja, Jack Nicholson.
Jack Nicholson, ja. Egentligen hans sista stora roll, tror jag man kan kalla det. Mm. Sista rollen i en riktigt stor film har väl mer eller mindre dragit sig tillbaka nu, tror jag.
Mm.
Han är gammal också, så det får man väl ge honom.
Ja.
Väldigt bra skådis i alla fall.
Ja, det är han. Han är ju kanonbra på att spela galen.
Ja. Väldigt bra skådisar alla tre i den här rollen.
Ja, absolut.
Mm. Men ni vet grundstoryn kanske, att det är en...
Det är väl en dubbelagent?
Dubbelagent, ja, från två håll kan man säga. Att maffian har en polis som de ska ha som infiltratör. Och så är det tvärtom med polisen, att DiCaprios karaktär då tar jobb som goltupp hos maffian. Och så får man följa dem och hur den historien utvecklar sig. Och det är ju en väldigt, väldigt bra film det också.
Och då kommer vi ju till en annan typ av remake.
Mm.
Och det är ju det här med att den här är ju inspirerad, eller om den är en remake av en japansk film.
Koreansk, va?
Eller koreansk är den, ja.
Ja, för det här pratar vi om, och nu var det tvärtom, för förut sa jag japansk och då kollade du upp att det var koreansk och så, ja.
Jag tror den är koreansk, ja. För att hans, en av dem som hade gjort den heter Kung Lao, som han i
Mortal Kombat. Det är jävligt badass att ha det namnet.
Eller ja, Wai Kung Lao.
Ja.
Men vi säger Kung Lao.
Ja. Infernal Affairs.
Mm.
Det finns faktiskt tre stycken.
Just det, den har två uppföljare.
Del två tror jag, och en som är en prequel tror jag.
Mm. Och då kommer vi också till den här diskussionen att om det kommer en japansk eller koreansk eller för den delen svensk film.
Ja.
Och sen så gör de en Hollywood-version. Det har vi ju några stycken. Vi har ju Den osynliga fick en Hollywood-version.
Ja, och de här Stig Larsson-böckernas filmatiseringar finns ju i svensk och amerikansk version. Ja,
den första
version.
Finns
den första, ja. Precis.
The Girl with the Dragon Tattoo och sen Låt en rätte komma in fick ju också en amerikansk Hollywood-version.
Ja, den versionen tycker jag är väldigt bra.
Den har jag faktiskt inte sett.
Du har sett den svenska?
Ja, och jag har läst boken.
Mm. Den svenska filmen blev väldigt hyllad för det var ju det här samspelet mellan barnen.
Mm.
Som de faktiskt har lyckats med i den amerikanska också.
Mm.
Väldigt bra skådisar och väldigt bra ihop.
Mm.
Chloe Grace Moretz bland annat då.
Mm.
Ja.
Så, och sen har vi också skräckfilmer återigen. Då vi har ju The Ring som är japansk från början. Mm. The Grudge är också en japansk skräckfilm. Mm. Så är det samma sak som en remake eller är det bara att man gör en egen version rätt av så?
Jag tycker att man kan räkna det som en remake ändå faktiskt.
Mm.
Dock kanske en annan version av en remake.
Mm.
Tycker jag man kan säga.
En helt annan sorts remake kan man säga.
Ja.
För att de ska få någon form av... det finns potential i originalen och så försöker man göra mer kommersiell då.
Ja, det är en bra förklaring.
Så det blir mer internationellt eftersom det är America.
Alltså jag kan ju köpa det på sätt och vis att en engelskspråkig film kanske tilltalar fler än en koreansk eller japansk eller svensk.
Ja, men det tror jag också. Det kanske känns... nästan lite pretentiöst att se en film som inte är amerikansk.
Mm.
Till exempel som här i Sverige, om man ska se en fransk film eller en spansk film. Det blir nästan lite så här pretentiöst på en vis.
Det kan jag hålla med om.
Och då är det kanske lättare då att ta till sig för gemene man eller gemene hen att se en amerikansk version. För att det är det man är van med.
Ja, och det köper jag att det blir så.
Sen har det såklart blivit en grej med just japanska skräckfilmer eller spanska skräckfilmer. Mm. Men ändå så kanske det når då ut till en större publik om man gör en Hollywood.
Man får säga, det finns ju någonting som var lockande med det från första början, tror jag. Mm. Var väl att de blev lite annorlunda, de skräckisarna från Asien.
Mm.
De gick väl ifrån det här både slasher och zombies och övernaturliga ting. I alla fall i den formen vi har sett dem tidigare. Om man tar The Ring, en förbannelse över ett videoband. Kan inte dra mig till minnes att det har funnits något liknande på det sättet amerikanskt tidigare. Utan där har man ju satsat på annan typ av skräck.
Ja, det försöker man ju skrämma med rädslan för döden mer eller mindre. För att man ska bli mördad, alltså rent fysiskt. Japanska skräckfilmer och thailändska för den delen. Och spanska också, att det blir mer kusligt.
Ja.
Att det är mer den vidriga stämningen som just det här okända, om det är spöken eller andra eller vad fan det kan vara, att det är någonting sånt istället.
Ja.
Och att man dör då av oförklarliga skäl.
Mm. Och det är någonting som jag tycker faktiskt den amerikanska versionen av The Ring fångar väldigt bra.
Mm.
Den är jävligt spännande tycker jag. Man vill verkligen veta hur det här ska gå.
Mm.
Och dels det här lite obehagliga stämningen att man inte riktigt förstår. Man kan inte greppa det. Man är rädd för det man inte känner till.
Mm.
Det gillar jag med den. Och det gillar jag med asiatisk skräck.
Ja, jag tycker att det är mycket roligt. Slasherfilm som sagt, som jag sa tidigare med Fredag den 13. Det är mer kul.
Ja. Såg faktiskt ett videoklipp på, för att komma in på ett litet sidospår igen. Så här, den heter något i stil med What's Wrong with Horror Movies Today.
Mm.
Pekade på några saker som jag aldrig har tänkt på egentligen, men har alltid vetat att de har funnits där. Har du sett det här? Skräck idag, det är såna här bö. Mm. Alltså höga ljud och ja,
så att gubben, i lådan.
Gubben i lådan effekter. Och där hade han någon sån här teori att många skräckfilmer som kommer idag, så säger folk, jag fattar ingenting, den var inte ens otäck.
Nej.
Och han menar på, Chris Stuckman, som har gjort den här videon, att det är för att man är väldigt på spänn när man går och ser en skräckfilm idag. Men såna här false jumpscares, alltså du vet, det kommer någon och tar tag i någon bakifrån.
Ja, just så är det bara en polare eller någonting.
Så som de görs idag, så är det när den här handen läggs på axeln, så är det ett jättehögt ljud, 100 decibel. Det är klart att man hoppar till. Och det är klart att folk... Så han menar på att väldigt tidigt i filmen, på grund av de här falska gubben i lådan-momenten, så bränner man allt adrenalin. Så när filmen sen närmar sig slutet, då det ska vara otäckt med en känsla, så har folk redan skrikit ut all sin frustration. Så att man bara tycker att, nej, men det här är ju inte otäckt.
Man får, hela klimaxet blir anti.
Ja, enkelt. Och det tror jag faktiskt att det finns en poäng i. Så de här false jumpscare, falska gubben i lådan-effekter, släpp dem. Och sen... Gör inte så. Eller gör de då i så fall, de fanns i Halloween också. Men utan det här jävla ljudet, det kommer de bara så här, och nu visar jag, lägger handen på axeln på någon. Och det blir ändå så här... Men inte det där hysteriska.
När man blir avtrubbad helt enkelt.
Ja.
Det är samma med skräckfilmer. Nu blir det här nästan som ett skräckfilmsavsnitt. Men det gör ingenting.
Det går väl hand i hand med remakes idag. Det är väl därför
det. Eftersom det är gjort så många remakes på just skräckfilm. Och om vi kollar på amerikansk skräckfilm, att det är väldigt mycket monster som man kan se. Man vet vad det är som dödar folk. Man ser, man vet att det är Jason Voorhees. Man vet att det är Michael Myers. Eller om det är Freddy Krueger eller vad fan som helst. Men med japanska filmer, du vet ju inte, du kan ju inte se någonting.
Nej.
Så sett. Eller så ser man det jävligt snabbt, så man får ingen uppfattning, och att det är övernaturligt på ett helt annat sätt. En liksom tyst antagonist som går och mördar, alltså det behöver inte vara ett monster. Det kan ju vara No Country for Old Men till exempel.
Ja, just det.
Han ser ju rätt läskig ut bara i den jävla frisyren.
Ja, fy fan vilken frill det är. Med den där slaktmasken också, som man...
Så det är därför jag tilltalas mer av den typen av skräck där du inte kan se vad det är. Så är det. Samma med Babadook, den lyckades ju med det.
Väldigt bra exempel.
Sorry. Mer goda remakes, eller kanske rent av dåliga remakes. Vi har ju pratat om många som vi tycker är bra. Nightmare on Elm Street var ingen höjdare. Eller Fredagen den 13.
Nej, det tycker inte jag. En annan till för att lämna lite skräck då, är väl Planet of the Apes, den som kom i början på 2000-talet. För de har ju kommit senare igen. Men man säger den med, gud.
Mark Wahlberg.
Tack, tack.
Marky Mark.
Marky Mark.
Vars storebror, eller om det är lillebror, var med i New Kids on the Block.
Och han har ju varit med i ett band själv för övrigt. Började som musiker, men de kommer jag inte ihåg vad de heter nu.
Och så dansade han sig. Vad då han kallas för Marky Mark.
Ja, exakt. Som jag minns när jag såg på bio, tyckte jag, fan, det här var ganska bra. Men så när jag har sett om med lite vuxnare ögon, inte gillar alls.
Nej.
Som jag inte tycker fångar den här desperationen från den allra första filmen. Och som inte känns spännande, inte känns oförklarlig och inte har en bra twist på slutet.
Nej.
Så det fungerar inte alls. Det känns som en totalt onödig remake. Även om man faktiskt försöker göra något lite eget, så blir det ingen mystik alls i den filmen.
Jag har faktiskt inte sett den remaken. Jag har sett, jag tror det är första filmen jag har sett, men då var jag ju barn och låg i feber. Så att det kändes mest bara obehagligt att se den.
Ja, okej.
Och jag kommer inte ihåg så det jättemycket heller, men jag vet vad det är för twist i slutet.
Ja, just det. Den är ju känd också.
Ja, det är väl också det. Det är väl vissa filmer, om man ser, det är ju en sak om det är 30-tal och det är väldigt begränsade möjligheter vad gäller klippning, eller man kan inte använda sig av specialeffekter på samma sätt. Det är en sak om man gör en remake av en sån film för att få den, jag vet inte, för att få den att vara mer representativ.
Ja.
Men en film som ändå redan funkar som den är,
ja,
då blir det ju rätt onödigt.
Väldigt, väldigt onödigt. Och Nu kanske det är korkat att nämna filmer man inte har sett. Men någonting som jag har hört många, sett lite recensioner och hört många prata om. Det har ju kommit nu en ny version av filmen Point Break. Den med Keanu Reeves, om du har sett den.
Nej, den har jag nog inte sett.
Ja, det handlar ju också om en infiltratör så, när, och det är lite så här, de surfar och de blir bra polare.
Ja, vad fan, är det han som hoppar fallskärm och har sig?
Just det.
Ja, men den har jag sett för jävligt länge sedan.
Och riktigt bra. Den väljer man att göra en ny version av. Alltså det är helt orimligt att göra det.
Ja.
För det, vad kan man tillföra för nytt, tänker jag? Nej, det går liksom inte.
Det är ju också, det är också det om man skulle göra en remake på Terminator 2 till exempel.
Ungefär så, ja.
För den är ju, den står sig bra än idag, även när det gäller specialeffekter. Ja.
Och du har ju nämnt en annan grej. Det ska komma en ny version av filmen, den originalet med Van Damme, va?
Kickboxer, ja.
Det är ju också konstigt.
Man, nej, men precis. Alltså, filmer där de bara slåss i princip. Vad ska man ha för nya effekter i den? Eller hur ska man göra... Alltså, grundstoryn i den, och hans brorsa åker på spö, blir förlamad och han ska hämnas. Vad vill man lägga till mer i en sån jävla enkel grej? Alltså, poängen med de här gamla Van Damme-karate-filmerna, det är ju fighterna bara.
Ja.
Vad ska man då göra, någon form av MMA-version av dem då? Det är inte lika kul. Då kan man se på riktiga MMA än, jag spekulerar nu, notabene.
Man kanske vill rida på MMA-vågen lite, det är ju populärt nu.
Då tycker jag att det är lite roligare att se Van Damme dansa ballett.
Ja.
För det är ju mer eller mindre det han gör i sina fightingfilmer.
Ja, exakt.
Så, ja, vad fan, den kanske blir skitbra, jag vet inte. Men det känns som att det är jävligt otacksamt att göra remakes på... filmer med ändå så pass ikoniska skådespelare. Som till exempel om man skulle göra Total Recall. Och så har man inte Arnold, utan att man har... vad fan heter han, irländaren? Colin Farrell.
Ja, exakt. Du har han före mig där.
Ja, nu har inte jag sett remaken på Total Recall. Men jag tänker... ja, i och för sig, grundstoryn är ganska intressant.
Ja, jag tycker inte att han hade någonting, den filmen. Det är också ett dåligt exempel.
Ja, så gör man en remake. Ja, okej, okay, man kanske vill... bygga mer då på storyn än vad man vill bygga på Arnolds.
Ja, som jag kommer ihåg att jag fick fullständig panik på första gången jag såg den. Du satt bredvid och asgarvade och jag satt och bara blev förbannad.
Så om man vill tona ner då på all action och ja, då kan jag ju förstå att man gör en remake, men det behövs inte.
Nej.
Eller om man ska göra remake på Rambo, eller alltså, varför?
Nej.
Det är ju inte liksom att de är så gamla och fula att man behöver alltså skjuta ner folk. Alltså...
framförallt så har de blivit extremt ikoniska också. Och är fortfarande aktiva skådisar. Alltså det blir väldigt svårt att göra. Alltså, en Rambo, som du sa. Oerhört svårt att göra något nytt av.
Det är för, eftersom man förknippar jävligt mycket de här gubbarna med just de här karaktärerna. Så ja, det blir knasigt, tycker jag.
Det håller jag med om.
Så man får väl akta sig för vissa av de här sämre remakes. Ni kanske tycker att de är skitbra, naturligtvis.
Ja, det får man naturligtvis göra.
Vad har vi mer för typiskt dåliga remakes som är onödiga?
Ja, du. Jag kan göra en liten poäng av det här. Att då får jag berätta om en bra först. Har du sett filmen han... Carpenters The Thing?
Nej, det har jag inte.
Grundstoryn här är ju då att det är en remake. Den görs om redan då. Handlar om ett team som bedriver forskning ute på Alaska, tror jag att det är. Och det på något sätt kommer dit en utomjordisk varelse som kan kopiera människor. Alltså den tar över en kropp, dödar personen och sen ser exakt likadan ut.
Som en doppelganger.
Så är det, ja. Och det är på den här instängda basen i snöovädret. De vet om att den finns. Men man vet aldrig vem det kan vara som är utomjordingen just nu. Så det är den spänningen som är hela tiden. Och som de väldigt visar sig att de börjar misstänka varandra. Och det blir bråk i gruppen. Och de slår ihjäl varandra hejvilt. Och den här The Thing då är ju också väldigt häftigt gjord i den här filmen med practical effects, som det heter. Mm. Där tillförde ju den här nyversionen någonting nytt.
Mm.
Och sen har det alltså blivit en remake på nyversionen som tillförde något nytt, där man bara tar den och gör om totalt och gör exakt likadan. Det är också så här, men varför? För ingenting är bättre i den. Nej. Kanske om man hade sett den funnits inte nödvändigtvis sämre heller igen, men det gav mig ingenting nytt.
Och det är väl därför
då ska jag lika gärna se, eller inte originalet, utan den första remaken.
Och det är väl också därför som jag har en tendens att gnälla lite på remakes och att fan, gör en ny film eller en reboot.
Ja, exakt. Jag tror att vi är ganska överens om egentligen. Mm.
Det tror jag också. Jag har sett, ibland så känner jag väl mest att har man fått slut på idéer om man gör en remake? Inte nödvändigtvis. Men någonstans där så blir det lite som att ja, nu har vi slut på idéer. Den här filmen är jävligt bra. Vi gör en remake och så försöker vi casha in på det.
Exakt.
Och då blir det pajigt. Eller så kan det också vara rent av en hyllning till källmaterialet. Och det är då kanske det blir bra, för att då är det i alla fall någon form av känsla bakom.
Mm.
Och där har vi då kanske flugan. Man tycker att det är en bra grundstory. Men vi bygger lite på det här, vi gör någonting nytt.
Mm.
Och så är det med kärlek.
Precis.
Är det något mer vi känner att vi vill ta upp vad beträffar
detta? Jag vill faktiskt nämna en film av bröderna Coen också, som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
Yes.
Så får jag in det här nu. Filmen True Grit, som kan ha kommit 5-6 år sedan, tror jag.
Den är så pass gammal.
2010, tror jag. Ja, 2010. Jag är ganska säker på att det är 2010 faktiskt.
Men den vet jag att jag såg på bio. Jag hade heller ingen aning om att det var en remake.
Nej, och jag kan säga att det var ju samma med mig. Och där har jag fortfarande väldigt dålig koll på originalet. Har försökt att se den och tyckte väl att den var okej.
Mm.
Men här tycker jag att de har lyckats väldigt, väldigt bra med den här nya. Det är med Jeff Bridges, Josh Brolin, Matt Damon och hon Hailee Steinfeld, som nu har blivit hur stor artist som helst tydligen i staterna.
Okej.
Ja. Men i alla fall, blev ju Oscars nominerad för den rollen.
Mm.
Och förtjänade ju verkligen. Sån är intressant när så unga skådespelare kommer fram och är bra direkt. Jag förstår inte, de är jävla talanger alltså.
Då kanske lever sig in i saker på ett mer lekfullt sätt.
Ja. Men grundstoryn här är väl då att Hailee Steinfelds pappa blir mördad av en gangster. Och hon sen betalar Jeff Bridges för att leta reda på den här personen.
Mm.
Och så får man se hur det går.
Ja, jag gillade den som fan. Jag såg den på bio.
Mm.
Så att det skulle vara intressant att se originalet.
Mm.
Finns det något exempel, tycker du, på remake som är bättre än originalet?
Ja, den här.
Ja.
Skulle jag kunna säga då. Och sen får man säga, jag tycker nog att flugan är bättre än flugan originalet också.
Mm.
Så om vi kan säga de två då, är två exempel där jag tycker att remakes är bättre.
Sen skulle jag vilja spinna vidare på det här ämnet innan vi knyter ihop säcken. Om du fick välja någon film eller fler filmer som skulle kunna bli remakes.
Oj.
Det här har ju inte vi med på våran lilla checklista på saker vi vill
Nej,
ta upp.
Nej, det har vi inte.
Nu får hamstern springa lite.
Skulle man säga någonting som är väldigt, väldigt avlägset fortfarande.
Mm.
Men så skulle jag tänka mig att vi säger plus 20 år kanske.
Mm.
Så skulle jag tänka, jag har tänkt tanken om, tänk om det skulle komma nya Sagan om ringen-filmer.
Okej.
Okay. Jag har bara tänkt sig, undrar om det överhuvudtaget skulle gå. Ifall någon tänker om, eller ännu mer år kanske.
Du tänker av ren nyfikenhet mest.
Ja, av ren nyfikenhet. Hur skulle det bli?
Mm.
Och vad skulle man göra av det? Det skulle jag tycka var väldigt, väldigt häftigt, även om jag är totalt övertygad om att under min livstid så kommer det aldrig att ske.
Nej, nej.
Så, men det är ändå ett exempel som jag säger att sa man så om de här västernfilmerna som har blivit nya versioner, så har man så också. Mm. Ja, antagligen inte, men det hade varit intressant att kunna, om man fick åka framåt i tiden och säga år 3000 så kommer det en ny Sagan om ringen. Hade man fått se hur det såg ut, det hade varit häftigt.
Mm.
Och nu bara att ta i och säga år 3000, men säga 2080 då.
Ja, eller 2050 rent av kanske.
Ja. Men oj, 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 vad finns det mer att säga?
Ben-Hur.
En remake på Ben-Hur, ja. Varför inte?
Eller Jason the Argonauts.
Ja, men vi säger så här då. Man kan ju ta en film som man tycker är väldigt, väldigt bra. 2001, A Space Odyssey.
Fan, den hade jag tänkt att säga.
Aj då, sorry.
Nej, det gör ingenting. Alltså...
Där tror jag till exempel... hade kunnat tänka mig att Christopher Nolan skulle kunna göra en rätt intressant version av den filmen faktiskt.
Ja, det tror jag också.
Även om han i... Även det här är inte remakes på sitt, men han har ju gjort sin med Interstellar, får man ändå säga. Det är väl hans 2001 egentligen.
Ja, även jag kan definitivt...
Något, även om det är något helt eget.
Ja, jag kan se likheterna. Det är väl inte så mycket det här med att det är så mycket... Interstellar, då koncentrerar han ju i och för sig ganska mycket på vad som händer på jorden när han är ute i rymden.
Ja.
I 2001 är det ju inget fokus på det.
Nej. Blir ju mer känd i uppföljarna, kan jag ju påpeka, om du inte har sett dem.
På 2001?
Mm. Nej. Finns det en uppföljare som mer fokuserar på det.
Mm, okej. Okay. Likheterna skulle vara så. Varning för eventuella som kan tolkas som spoilers i alla fall. Mm. Det är väl det här med olika tidsrymder och olika dimensioner.
Ja.
Som skulle kunna vara det lika. För det är ju en väldigt ikonisk scen i 2001. När man, jag tolkar det som att han åker igenom olika dimensioner. När man ser alla jävla färger och skit överallt. Ja. Och hur han helt plötsligt är fast i ett rum någonstans.
Mm.
Det blir ju lite som ett parallellt universum han har tagit sig till.
Ja, det är en teori som jag köper att man kan ha.
Ja. Ja, absolut. Ja. Det, Interstellar har ju kanske inte så mycket med just parallella universum, utan det är väl mer att han mer eller mindre hittar det här maskhålet med tidsrymden.
Ja.
Där han kan kanske påverka framtiden.
Ja, exakt.
Så det är slut på spoilervarning.
Ja. Ja, nej men då säger jag väl 2001 då.
Mm.
Eller någon annan av Stanley Kubricks gamla filmer, så kan vi väl säga.
Mm. Sen vet jag att Conan Barbaren, var det en remake eller var det en...
Kan lika gärna, jag har inte sett den nya versionen.
Nej, inte jag heller, för jag tänker, man, fan, jag vill inte se en remake på en Arnold-film.
Nej.
Det går inte att ersätta Arnold.
Nej.
Speciellt inte om det är med Colin Farrell. Fast det här är ju han, hawaiianska killen som är i de här gamla... Vad fan heter de här, jag säger? Stargate Atlantis tror jag det är.
Ja, just det. Han, Jason Momoa med,
ja, precis. Det är han som är Conan Barbaren.
Ja, jävlar, han är med i Star Atlantis. Just det.
Fast han ser ju för sig ut som en Conan.
Ja, det gör han faktiskt.
Så att Conan är ju inte Arnold som original. Det är ju en gammal seriefigur. Mm. Får man ju tänka.
Han
också
är väl med i Game of Thrones också, den skådespelaren.
Ja, just det. Han är ju Khal Drogo.
Ja.
Ser inte alls ut som Khal Drogo gör i min fantasi.
Nej, 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 det är ju ett dilemma med att läsa.
Mm. Men det är ju också en helt annan diskussion.
Ja.
Men hur skulle det vara om man gjorde en remake på Harry Potter i framtiden?
Ja, men det är samma sak där.
Ja.
Skulle det gå?
Det är svårt att tänka sig.
Ja, men det som man skulle kunna tänka sig då i så fall, och med Sagan om ringen, det är att ungdomar om x antal år kommer tycka, ah, fan vad dåliga de ser ut. Så att man känner att man skulle kunna vinna ekonomiskt på att göra det. För det har man ju lärt sig, att kan man göra det, då kan folk göra vad fan som helst.
Och det här tänkte jag säkert också redan på 90-talet eller på slut på 2000-talet, att fan, kan man göra filmer snyggare? Kan tekniken gå mer framåt?
Ja.
Det tänkte jag för sig redan när jag köpte min PS3.
Ja, just det.
Och det går ju bevisligen.
Ja, verkligen.
Men Harry Potter, ja.
Nej, det kommer alltid något nytt. Du kanske kommer kunna vara med i filmen själv.
Kan man ersätta Daniel Radcliffe med någon annan, liksom? Han är ju en Arnold för sig.
Ja, ja, det är han ju. Förlåt, jag skrattar, men jag bara såg det framför mig.
I hemligheternas kammare där. Ja, ja, ja.
Ja.
Arnold som Harry Potter.
Ja, som Voldemort. Hur skulle Arnold säga den där mördarspällen?
Det var kadaver. I'm going to kill you now.
Nej, vad pajigt det där blev.
Ja, det var väldigt roligt.
Det hade ju om jag hade varit bättre på att imitera, det hade ju kunnat bli.
Jag tycker kanon. Att det låter precis som Arnold, så det tror inte vi skämmas över det minsta.
Ja, men jag också hör i mitt huvud hur han skulle låta när han säger det.
Ja.
Och så är han väl supergammal då, för han lär ju bli 150 år eller någonting.
Om jag hade obegränsat med pengar, så skulle jag ge Arnold det han ville ha för att spela in Titanic med han i rollen istället för Leonardo DiCaprio.
Ah, oh, remake på Titanic. Går det att göra?
Ja, det har ju kommit så jävla många redan. Men nu är ju den senaste så oerhört populär, så det skulle nog vara svårt.
Ja, du menar,
I'm king of the world. Åh, oh, fy fan, vilken dålig Arnold-imitation.
Nej, men den var fin, Joel. Jag tycker om den. Så bra, bra jobbat.
Ja, tack.
Och ni ändå nämner Arnold, fan, remake på första Terminator kanske?
Ja.
Det känns ändå som en serie som man vill fortsätta med, men nu känns det att man inte kan komma någonstans efter Genesis.
Nej, det kommer ju komma fler. Det är jag helt övertygad om.
Ja, ja, det är jag också. Frågan är bara om de blir bra. Men om man skulle kunna göra en helt ny Terminator 1 då med Kyle Reese. Att man,
ja, det är väl det sista steget man kan ta sen då. Remake slash reboot. Även om det typ är det nu.
Och då tänker jag hur en, för att första Terminator, inte andra, men första skulle nästan kunna gå och göra en remake på.
Ja, eventuellt.
Fast jag ser ju emot mig själv svin mycket märker jag när jag gör det här. Men jag leker med tanken när vi ändå gjorde mer av en diskussion av det än jag skulle vilja se den eller den eller den. Ja. Eller vad fan, Borta med vinden.
Oh, det hade varit tufft.
Och då är ju frågan vem som skulle vara vem.
Ja, det kan man fråga.
Arnold får vara med då.
Ja.
Robert Downey Jr. känns som att han skulle kunna passa i den.
Ja, det gör det faktiskt.
Med en liten tangorabatt. Arnold med en tangorabatt.
Och så Scarlett då, som den kvinnliga.
Scarlett Johansson.
Ja, som Scarlett O'Hara.
Du ser.
Ja. För det är så hon heter, va, i Borta med vinden.
Det gör hon säkert. Ja. Jag har sett lite av den, men man
tänker... Nej, men jag tror Scarlett O'Hara...
Fyra timmar och känner... Nej.
Det är ju också den filmen som har dragit in mest pengar sett till om man räknar med inflation.
Okej, jag får väl ge den en chans. Men det är det också, man ska ha fyra timmar över och se en film.
Den fanns ju på Netflix, då såg jag den. Har jag sett förut i podden. Bra.
Nu kommer poängen jag skulle vilja se en remake på. Eller som jag skulle vara nyfiken snarare. Apocalypse Now.
Ja.
Apocalypse Now!
Med Arnold som Kurt.
I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory.
Den är ju för sig 70-talsfilm. Det är ju ganska... Det känns som att det krävs att ha 70-talssunket för att få den feberdrömskänslan som den har i för sig.
Ja.
Eller varför inte Salo? Sodoms 120 dagar.
Ja, jo. Det. Wow.
Det skulle nog vara svårt att få till en remake på den. Eller att göra den överhuvudtaget. Jag rekommenderar den om du vill må psykiskt dåligt i två veckor. Så ja, Sodoms 120 dagar.
Det är lätt att det blir så.
Marquis de Sade. Vad som skrev boken. Jävligt äcklig film. De äter skit. Och de knullar.
Ja.
Och mördar.
Blir det bättre än så?
Ja, det är ju livets tre grundstenar, men de gör... Nej, fan. Ja, akta er för den.
Ja, gör det. Den är ruggig.
Fruktansvärt ruggig.
Mm.
Men det tar vi en annan gång. Men vad fan, nu har vi diskuterat lite vad vi skulle kunna vilja se remakes på.
Eller kanske
vad?
Blir lite rörigt med allt idag.
Ja,
men det...
Jo, men det blev en kul spekulation här,
ja,
för mig i alla
det.
Fall. Sen om det är kul att lyssna på, det får väl folk återkomma med en kommentar.
Men det tror jag att ni tycker att det är faktiskt. Japp.
Ni får hemskt gärna skriva på Facebook eller någonting som ett meddelande om vad ni skulle vilja se för remakes. Så kanske vi nämner det nästa vecka om vi tycker att det var en bra idé.
Ja.
Och där tänker jag väl att vi knyter ihop lilla säcken.
Los secos. Japp. Så vill jag bara tacka för att ni har lyssnat ännu en gång.
Ja, och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram. Fyrkantiga ögon med nolla istället för ö.
Japp.
Och Facebook, för helvete.
Japp.
För nu har jag börjat lägga upp bilder på min tv när jag spelar tv-spel.
Ja. Och jag försöker ju slänga upp lite YouTube-videos också.
Ja, precis. Fyrkantiga ögon på YouTube. Vi lägger väl upp lite gameplay-filmer. Ja,
och jag lägger upp lite på Joel Thor 100 TH.
Ja, lite longplays blir det.
Ja, ska försöka få ut lite fler också här. Sen har, sen,
ja, så har vi lite idéer, men det tar vi en annan gång.
Det gör vi.
Med det säger vi tack för att ni lyssnade och så hörs vi nästa vecka.
Tack och hej.